Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Godmiddag. Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Det plockar fram ett vanligt måttband.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Vi är bäst! Hela vägen!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag satt alls precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Tommy Soran Gemi
är. Över att ha hjälpt till.
Starkt välkomna till Snett genom bakåt.
Danke!
Danke schön. Ja.
Danke schön.
Idag med tysk-ungen Hermann Dill.
Ja.
Medlöparen Marcus Leifby. I ena hörnet. Laddar.
Och så har vi stormarmfyrare Emil Eriksson.
Precis. Jag vid rodret. Idag stort dokument över Die Mannschaft. Tyska landslaget i fotboll. Målsättningen är att liksom teckna ett porträtt över tyska landslaget. Från kriget, alltså från 45 fram till idag. Det är liksom ambitionen.
Mm.
Anledningen till att vi har tagit in tyskungen Hermann Dill är ju för att du är just tyskunge. Din farfar slogs till och med på östfronten för Tyskland.
Det stämmer bra.
Hur har det påverkat dig och din släkt för det första?
Nej, men han slogs på östfronten. Han var en av dem som hade väldigt tur att överleva kriget. Så att han var med alla 4 åren på östfronten i kriget mot Sovjetunionen och Ryssland. Då.
Hur många var det som överlevde?
20% av soldaterna var det. 4 miljoner dog. 1 miljon överlevde.
Mm. Ja.
Vad hette han och var någonstans slogs han, vet du det?
Han hette Hermann Dill också, gjorde han. Okay. Och han var den som gick i mitt armén som gick mot Moskva.
Okej. Okay. Det var ganska nära Moskva ju.
Ja, han säger själv att de var på typ yttre liksom, ändhållplatserna för spårvagnshållplatserna. Det finns ju, om ni har sett, finns det ett enormt minnesmärke av sådana här antitank.
Mm.
Det är som kors man ställer upp för att hindra stridsfärgen. Det finns ett sådant monument ute precis utanför Moskva. Det var där de stoppade då, och han var en av dem som var.
Mm, kan du nästan se kupolerna, va? På
nej, det tror jag nog
katedralen
lite.
Katedralen på Röda torget.
Ja, nej, lite. De var några mil utanför. Eller 5-6 mil är de utanför. Då, liksom, okay. Yttersta förorten av Moskva. Ja,
lite, kanske var en sån häging. De såg den som en häging.
Ja.
Men det är ju en av de, alltså östfronten på tyskarnas sida under andra världskriget, är en av de värsta fronterna man kan tänka sig egentligen.
Ja, det är Norden alla. Alltså det känns ju fel, krig är ju alltid katastrof och hemskt ju. Men man ser ett antal döda och liksom hänsynslöshet och mördande och så vidare. Så är det ju, ja, det är ju värsta kriget någonsin. Ja.
Mm. Men han överlever?
Han överlever, kommer hem då vid min farmor, Gertrud heter hon. bodde egentligen strax utanför Berlin och östra delen av Tyskland är ju ockuperat av Sovjetunionen då. Så farfar kom ju inte hem direkt i krigsslutet då, men han var i interneringsläger och så ett tag. Men är väl hemma någon gång under tid av september, augusti 45 är han hemma. Och behöver man väl inte vara Einstein och räkna ut att han gjorde min farmor gravid när han kom hem efter de 4 åren på östfronten. Vilket han gjorde, men innan då, och det är det som ska bli min pappa som föds sen i augusti 46. Men innan pappa föds då, eftersom han var på den östra delen och den som var ockuperat Sovjetunionen, så var egentligen alla tyska soldater som hade slagits på östfronten som ryssarna fick minsta nys om skickades till Gulag då. Så då skickades han till ett Gulagläger. Liksom. Han bara försvann en kväll egentligen helt enkelt. Då.
Ja.
Utan någon hade en aning. Så när pappa föddes så visste man inte ens om farfar var i livet, men man anade att han hoppades på att han bara överlevde i ett fångläger i Ryssland. Då.
Ja, okej. Ja. Gjorde han det?
Ja, han levde.
Ja, men alltså jag menar... Han kom tillbaka sen.
Han kom tillbaka så att han kan ju ta en liten anekdot därifrån. Han är alltså stora, det var ju minst sagt tufft för tyska fångar och ryska fångar. För det är ju, sanningen är ju så här att i stort sett varenda levande medborgare i Sovjetunionen har någon form av släkting som har blivit dödad under kriget. Det dog ju oerhört många civila under kriget också. Ju. Så att alla har ju ett personligt agg och ett personligt tat då. Men i alla fall, när farfar var musiker från början var han, vet, och så var han på någon märklig anledning i Gulag. Han satt upp ganska uppe nära Murmansk. Så vissa tror att Gulag liksom bara var ett ställe. Då, men Gulag är ett samlingsnamn för alla fånglägren som fanns. Och de var utbredda över hela Sovjetunionen. Men där i officersmässen för fångvaktaren så fanns det ett piano. Så han var underhållningen på kvällarna. Då, så att, och där fick han ett värde för fångvaktarna. Då.
Okay.
Så han satt och var underhållningen när vakterna satt och söp på kvällen då.
Men jävlar.
Ja. Och sen blir det 1953 så dör ju Stalin. Och då är det de tyska överlevande fångarna som finns i Ryssland. Det är då de kommer hem.
Men amnesti.
Det är amnesti när Stalin dör. Då är det så.
Mm.
Så då kom han hem. Så då fick jag, och under den här perioden då, som han var, för då var det väldigt oklart att Berlin då, för min farmor och min pappa, så hade de två barn sedan tidigare också då, flyttade in till västra sidan av Berlin då, för det blir ganska tydligt klart att det här blir tuffa tider på östra sidan då. Men samtidigt, Berlin var ju bombat tillbaka i stenålder. Jag vet inte om ni har sett bilder på Berlin efter andra världskriget. Mm. Så alltså, det är ju liksom det är helt vansinnigt. Uh-huh. Alltså. Så det var ju ingen bra ställe egentligen för ett barn att växa upp i det här. Vet. Och det fanns någonting som kom i början på 50-talet som kallades för Berlinbarn då, som hade i Sverige en form av välgörenhet där man fick småbarn från Berlin komma till svenska familjer på sommaren då, för att det var tanken att de skulle få liksom en frisk luft och springa i benen och äta sig mätta och då. För att det var en sak jag kunde se med pappa liksom, att han hade ju svultit när han var liten, och det kunde jag ju se. Alltså även, han gjorde ju en fantastisk karriär, min pappa, får jag säga, liksom, lyckades väldigt, väldigt bra i livet då. Men ända fram tills han var liksom 45, han kunde ju inte lämna mat på bordet. Alltså. Han kunde inte, fanns det mat kvar så var han tvungen att äta upp allt. Och det är väl trauma för att man var väldigt liten och svult. Och det andra tydliga tecknet man kunde se, han checkade ju gula lökar som äpplen. Liksom, för det var allt han fick.
Ja, det är
Men då, så han kom när han var Berlinbarn, kom till Sverige, upp till Sundsvall, en familj uppe i Sundsvall. Och de hade inga egna barn heller, och pappan i den här familjen, Östen hette han. Pratade också flytande tyska, så det kunde bli väldigt bra. Och han kunde börja prata med pappas mamma och Gertrud nere i Roma, nere i Berlin. Så att de frågade, liksom, alltså inte tala om att adoptera, då, utan man frågade, men vill han gå i skolan här i Sverige? Så vi kan här få gå, så skickar vi hem honom på loven. Liksom, det var ju en drömdeal för alla inblandade. Och sen när farfar då blev släppt då, i slutet av 53 och kom hem då, så då var det lite hon skulle komma hem då. Men då träffades då farfar och Östen, och mannen i den svenska familjen också. Och de kom väldigt bra överens, så då var det liksom, ja, nej, men han får fortsätta gå i skolan i Sverige. Så att, så blev pappa, ja, han gick i skolan i Sverige och så åkte han hem på lovet till Tyskland då.
Mm. Fruktansvärt många lager av trauman, och det som du berättade om här nu, det var ju jättefint att din pappa fick flytta hit, så här, men också fruktansvärt att skicka iväg sina barn, för att det funkar inte där man bor, och så får man träffa sina barn på loven.
Ja.
Även om man vet att de har det mycket bättre, så är det är ju otroligt sorgligt.
Ja, det är det, och det är det. Och sen, du, förlåt, du frågade mig om farfar också, om jag har träffat honom. Det var inte riktigt så, jag dog när han var relativt ung då, men jag har ju förstått då från framförallt från pappa, men andra också, min farbror också i Tyskland, också för övrigt heter Hermann Dill också, vi är 3 stycken här.
Ah, okay.
Nej, men att farfar, att man har överlevt ett sånt krig och sen fångläger också, så man blir ju onaturligt hård, blir man ju såklart ju.
Ah.
Och på den tiden också, som jag vet, när han kom hem då från fångläger, det fanns ju ingenting som man kallade posttraumatisk stress och sådana saker, utan det var ju liksom på med kepsen, håll käften och gå till jobbet liksom dagen efter, mer eller mindre. Mm. Och den gubbar och generationerna, inte bara tyskar, utan det fanns ju även som samma liknande trauma på andra, på allierade sida också. Men den tidens gubbar, de var väl lite hårdare än oss. De gjorde det liksom.
Ja, Östfront. Jag är ju fixerad död, skulle man kunna säga, vid slaget i Stalingrad.
Ja.
Lyssnar ju på Anthony Beavers bok, jag läste den, sen lyssnar på den. Den är 24 timmar lång, om man lyssnar. Och jag hinner inte lyssna så mycket, så det tar ju en stund.
Mm.
Och sen när jag lyssnar klart så börjar jag om, va? Mm. Lyssnar på den en till. Så tar det flera månader, eftersom jag lyssnar liksom så sporadiskt och kanske en kvart innan jag ska somna och sådär. Och sen så har jag lyssnat en gång till, då bara börjar om.
Men det
kommer kunna lyssna på en rest av mitt liv. Alltså.
Det låter helt fruktansvärt, Marcus. Jag tycker du måste...
Nej, jag förstår. Alltså, du har ju en personlig relation på ett sätt till andra världskriget. Då, men trots det är ju bland de intressantaste händelserna att läsa om och se om, tycker jag också själv. Vet vad. Det är ju...
Frågar du din farfar varför i helvete Hitler gick upp mot Ryssland?
Nej,
ingen har ju vunnit i Ryssland. Varför gick han upp mot Ryssland?
Nej, det frågar
Nej, men man får vara svårt med skämt och sidor. Du får överkänna med det. Men
ja, det är ingen
fara. Och vi kommer ju komma in på sporten senare naturligtvis. Men inte helt klara här. Den generationen som var din pappa och din farfar.
Mm.
Det har gjorts en film om när Tyskland vinner sitt första VM 54 till exempel. Och där kan man säga att fonden i den filmen, vi kommer in på det VM-guldet sen, är ju den här generationsklyftan då. Pappan kommer precis som din farfar, han kommer tillbaka från, ja, han har varit krigsfånge helt enkelt. Mm. Och träffar sin son och det uppstår liksom en, ja det blir en kollision mellan dem. Framförallt, alltså den är politisk, den är liksom, det är en generationsklyfta på massa olika sätt. Har du pratat med din pappa någonting om hur han och hans, din farfar då, vad de hade för typ av relation? Jag menar, det fanns ju också en nazism inblandat här.
Det här är ju, och det är ju bara att konstatera, det är ett problem som de flesta tyskar, om man pratar med äldre tyskar om detta, och om man frågar dem om de pratar om sina släktingar om kriget, så är det just att man inte pratade om det. Nej. Det var väldigt tyst alltså, utan man, det var locket på det mesta. Det enda pappa berättade om egentligen var i några få gånger, så när farfar och några andra som hade kamrater från fronten som hade överlevt tillsammans, när de träffades då, med familjer och alltihopa så, men liksom när man, middagen var klar alltihopa, då gick de ofta väg till ett eget rum och stängde dörren och satt och drack, och då drog de, då satt de och pratade om det, men det var enda gången de gjorde det, så annars de ville inte vara locket på. Och det är ju tyvärr ett kollektivt liksom, vet inte, man ska säga, trauma eller skandal eller vad säger, men i Tyskland så man pratar inte om det. Det har ju egentligen lättats upp egentligen, ska jag sätta, de sista 10 åren har det kommit ut en hel del, kanske även då, bra tyska filmer nu om andra världskriget, tyska tv-serier, och så det har även kommit böcker, och så att man bara, minnades var det, jag vet inte om det var så mycket skam i det, du vet väl, alltså var, men det var tvärlocket på.
Ja, det är det som är så bra med Anthony Beavers böcker, för han har ju gått till arkiven och varenda ord som skrivs där är ju kontrollerat.
Mm.
Och finns ett stöd för i arkiven och sådär. Och ja, fan, jag brukar tänka på det där, att det var ju ett gäng som faktiskt klarade sig.
Mm.
De krigade i Stalingrad från sommaren till hela hösten och vintern, och så tar det slut i februari. Och de som har lyckats överleva där i de här fruktansvärda miljöerna och förutsättningarna, de skickas rätt upp till Gulag. Så liksom, okej, okay, då tar vi nästa.
Ja.
Det var, det går liksom inte att ta in.
Nej, det går jag faktiskt inte.
Det får man säga att det är fascinerande, för det är det ju.
Det är det ju. Det är jättefascinerande, och sen bara på ett rent mänskligt, det har jag ju tänkt på många gånger med min farfar. Jag brukar väl använda, med blandad framgång för all del, jag brukar använda när jag själv har liksom motgångar i mitt liv, jag tycker saker och ting är jobbigt, så tänker jag bara liksom, vad skulle han säga om han såg mig nu liksom? Han skulle ju tycka liksom en hallå, eller ge mig en fet spark i arslet ungefär, tänker jag att han skulle göra det. Vad är man själv går igenom med mindre, så det är svårt att jämföra. Det kan jag i och för sig dela med mig också. Det var en av få grejer som jag har hört från farfar har sagt, det är ju att han har ju berättat just om när anfallet inleddes på Barbarossa. Klockan 5 på morgonen satt de. De hade ju börjat flyga och flygbomba lite tidigare, men när det var det stora anfallet liksom inleddes då. Och hela den, för det är ju världens längsta krigsfront någonsin också. Och det är ljudet som kom då liksom när alla öppnar el samtidigt egentligen, bara nu. Pang. Ja, förlåt min göteborgsfranska här, men han sa ju att alla sket på sig alltså.
Mm.
För det, liksom, det var ju som en mega jordbävning liksom, som bara drog igång då.
Fy fan. Blott 12 år efter Stalingrad, Marcus Rumäle, Stalingrad. Vi nämnde ju Stalingrad. Man ser dina ögon börja söka efter. Så spelas ju ett världsmästerskap i Schweiz. Tyskland är med. Det klassiska ungerska laget med femmannakedjan. Nu kommer jag freebasea efter den här. Buduaj, Kocic,
Hidikuti.
Hidikuti, är det så?
Tror jag.
Ferenc Puskas, Zoltán Csibor och så vidare. Kanske ett av de bästa landslagen någonsin, brukar man säga. Det känns som att man också, när det är så här gamla landslag, så vill man ofta säga så att det var det absolut bästa. Att det är så, det finns liksom fem minuters bilder på det.
Men de har ju lite meriter som talar för det. De var obesegrade i fyra år. Ja,
förlorade ingenting på fyra år.
Och de var något väl, hade de ju.
Och de var väl det första icke-brittiska laget som slog England på Wembley också. Inte bara slog de Mosa, men de slog England med 6-1. Och sen möttes de året efter i Budapest och då vann de med 7-1. Eller sådär, så att det var ju inget duvgäng.
Ja, men det. Precis. Ungern går liksom in i den här VM-träningen utan att förlora en match på fyra år. De har ju då den här magiska triangeln, tror jag man kallar det, den här spjutspets-trion. Och Tyskland får stryk med 8-3 i gruppspelet. Mm. Ungern slår ut de regerande mästarna i Uruguay på väg mot finalen och så vidare. Tyskarna har ju ett ganska bra lag då. Tränaren Sepp Herberger har liksom, om jag har förstått saken rätt, under kriget lyckats förfalska lite dokument och lite intyg och sån skit. Så att fotbollsspelarna har liksom fått lite så här goda tjänster under kriget. Typ
meka
med planen och så här. Din farfar stod inte...
Liksom. Nej, man platsar inte i tyska landslaget.
Så att man har ändå lyckats hålla då laget någorlunda intakt. Men man får ändå stryk med 8-3 i gruppspelet mot Ungern. När man sedan då lyckas ta sig hela vägen till final och där ska man möta Ungern igen, så är det ju ingen som tror att det ska, liksom, att det ska bli något annat typ av resultat egentligen. Men matchen är ju en av de då största skrällarna i VM-historien. Den unga stjärnspelaren Helmut Rahn blir stor matchhjälte, gör två mål i finalen och det är en sensationellt viktig seger för Tyskland. De tävlar nästan i liksom att beskriva den här VM-segern 54 i mest bombastiska ordalag. Liksom. Man pratar om att förbundsrepubliken har tre stycken grundare. Den första är Konrad Adenauer som var republikens första förbundskansler. Den andra är då Ludwig Erhard som är mannen bakom ekonomin, kan man säga, la fram den ekonomiska planen. Och sen så har man då Fritz Walter som var lagkapten i det tyska landslaget. Det är de tre fäderna för den nya Tyskland. Den stora kajsen Franz Beckenbauer har sagt att plötsligt så var det som att Tyskland var ett land igen. For everyone who grew up in the poverty of the post-war years, Bern, alltså där finalen spelades, became an extraordinary source of inspiration. We all regained self-esteem. Det är verkligen det här otroligt, alltså det är liksom landets födelsedag verkligen. Och det har gjorts filmer om det. Man kallar ju det för miraklet i Bern, eller undret i Bern kanske. Das Wunder von Bern. Det finns ju då några, alltså det här, i och med att det här ungerska landslaget är så fruktansvärt bra, så har det liksom spekulerats lite i hur Tyskland kunde vinna. Alltså det finns lite konspirationsteorier, det finns liksom, alltså det finns väl liksom blandad kvalitet på de här olika förklaringarna. Jag tänkte testa några på dig nu, Herman, så här, vad du tycker om det här. Hur ska man förklara att det otroliga ungerska laget förlorade mot Tyskland i den här finalen? Och förklaring nummer ett, Adolf Dassler hade ju 5 år före VM:et startat sitt skoföretag Adidas. Och det är ju nu då 54 som det tyska landslaget Adidas inleder sitt långa samarbete.
Världens längsta sponsorkontrakt är det tydligen.
Världens längsta.
Alltså pågående fortfarande. Aha, också. Idrottslag och tillverkare. Ja.
Mm. Inför det här VM:et så har han ju tagit fram då den här nya skon med skruvdobb. Mm. Alltså där man helt enkelt kan byta storlek och förmodligen också material på dobbarna på något sätt. Då. Så man kan spela på flera olika underlag. Från att ha varit soligt på förmiddagen så började vräka ner under matchen då. Det vill säga planen förändrade karaktär och det hade varit bra att kunna byta skor helt enkelt. Mm. Det kan tyskarna göra i halvtid, de kan bara skruva på andra dobbar och så vidare. Mm. Och när de springer ut då på den här regntyngda mattan så är de lättare än ungrarna och det ger dem en litet övertag och gör att de vinner. Vad tror du om den?
Den tror jag har väldigt mycket med saker att göra.
Du tror det?
Ja, det tror jag.
Mats Nyström tror jag också det.
Gör det?
Ja.
Fick du sms från honom nu eller?
Nej, men...
Vadå, du kan inte bara säga så mycket om inte det stämmer.
Aldrig sinande kunskapskällan när det kommer till fotboll. Ju.
Mats Nyström tror också på dobbarna.
Ja, det tror jag.
Menar du det? Eller?
Jag tror att han tror det.
Ja, okay. Jag tror inte bara man kan liksom inte bara hävda sånt som andra människor har sagt. Det är förtal, tror jag.
Ja, det skulle jag vilja säga, det är förtalsmålet. Så fast jag har Henning Sjöström som advokat.
Ja,
Mats Nyström tror också att det hade mycket med då. För när jag såg det tänkte jag så här, fan det här är bara... För i den här filmen då, filmatiseringen, som är en film som förut väldigt stora skådisar sågs av jättemånga människor. Verkligen så en
alltså, det var en riktigt stor film i Tyskland.
Ja, men typ Tysklands att... svar på liksom en man som heter Ove typ.
Ja,
alltså,
ja, ja,
när är den ifrån?
Ja, när är den? Du har den sett den två 20, gånger, sa
20, 2002 tror jag.
Ja, den är så pass ny alltså.
Jag kom, för jag berättade, det är Mattias Göransson på Offside. Då var jag chef, eller förra chef på Filter nu, som är Olof Palmes mördares avslöjare, som ni heter.
Ja, just det.
Not.
Mats Nyström tror att det var Skandiamon.
Att det var...
Nej, men han var ju chef på Offside då, och då jobbade jag ju också på Offside på den tiden. Jag minns det en dag, han skrev en väldigt bra recension på den. Han hyllade den här filmen, så tyckte den var väldigt bra, och kom hans slutkläm på den var också just att, för han tog upp det just att den har gått väldigt, väldigt bra i Tyskland, och att det är många, många miljoner tyskar som har sett den här filmen. Och så, nu är det bevisligen så att bara för att många miljoner tyskar tycker samma sak är inte det nödvändigtvis rätt, men just i det här fallet så har de rätt.
Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com, alltså patreon.com, och så söker ni efter snett inåt bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt, och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare, den som du alltså lyssnar i nu förmodligen, så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt, så är det bara att du hör av dig till oss, antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns, eller också kan du mejla till mig på emil.p.eriksson@gmail.com. Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.